Välkomna till Bellum. Här på Bellum ger vi dig våra åsikter om träning, styrka och självförsvar i en värld som kräver att du står pall. Vi snackar kraftsporter som strongman, styrkelyft och kampsport, men också hur du bygger mental styrka både för dig själv och din omgivning. För ett polariserat samhälle är det dags att fostra stridbara svenskar en repetition i taget. Jag heter Per och är er programledare. Tillsammans med mig har jag Niklas.
Hallå, hallå.
Och Martin.
Tjena.
Idag dyker vi bland annat ner i en tuffare skogstur samt fysiska tester som vi gjort nyligen. Och ja, välkomna till ett nytt avsnitt.
Ja, och på tiden.
Ja.
Vad tog sen sist?
Ja, det var det. Men det är bra, då har vi mer intressanta saker och diskutera. Mm. Hur är läget med er då?
Jo, men det är bra. Vad säger Niklas?
Jo, det är bra. Såna här tider nu när familjelivet gör sig påmint. Mycket förkylningar och sjukdomar och sånt här runt omkring. Så man gör väl vad man kan för att hålla näsan över vattenytan.
Masker och social distansering som gäller.
Nej, tvärtom. Det är väl att tänka lite mer på vad man stoppar i sig och boosta immunförsvaret och vara ute och röra på sig så att kroppen mår bra helt enkelt.
Ja, ja, det är helt rätt.
Idag hur är det själv
då? Jo då, det är fint. Jag är varken sjuk eller har några andra krämpor, höll jag på att säga. Mer än träningsverk emellanåt. Nej, man. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann om en skogstur som jag och Martin var med på den. Och du var med lite grann i början bara, Niklas.
Mm. Yes.
Var det. Och egentligen upplägget för den här skogsturen var ju att vi skulle lösa vissa uppgifter under det här dygnet vi skulle vara ute. Och att helt enkelt... ja, vandra i ett dygn då. Skulle vi. Och ja, jag måste ju säga, jag har ju faktiskt aldrig varit uppe under trakterna tidigare och vandrat. Vi var ju uppe runt Höga kusten. Och det var ju faktiskt ganska häftiga vyer när vi gick omkring där. Bara.
Men du har aldrig varit uppe så här typ till Kebnekaise och liknande eller?
Nej.
För Höga kusten ju, är ju ändå ju däremot, rätt långt ner i Norrland.
Ja, jag har ju däremot pratat mycket om Kebnekaise. Så det räknar kanske inte riktigt. Ja, någon gång ska jag upp där också faktiskt.
Ja, men det var ju riktigt storslagen natur. De bilderna ja, man har sett och det man själv fick uppleva och se också alltså.
Ja, ja. Och det var faktiskt riktigt bra plats att ha de här turerna på. Ja. Mm. Ja, men det var faktiskt ganska länge sedan jag var med på lite sån här tuffare tur eller vad man ska kalla det. Ja, målet var ju att vi skulle vara ute ett dygn och hade lite utbildningar av olika inslag och sånt där under det här dygnet då. Och så var vi uppdelade i grupper. Och så skulle vi lösa de här uppgifterna och annat då, som skedde efter vägen. Och det var ju ganska intressant då. Vi var ju uppdelade egentligen av ren slump med de andra. Så det ställde sig lite krav på samarbete och sånt här och när man inte riktigt alltså man lär ju känna folk på ett helt annat sätt när man är ute till ett dygn sådär och folk är trötta och kanske inte, och ganska olika varierad fysisk kapacitet och mental kapacitet också för den delen. Och var det
väl? Jo. Jo, alla grupper hade ju som olika uppgifter som skulle delas ut till en person i gruppen. Och som, till exempel det med att sköta radio, det fick ju jag göra i alla fall i början i min grupp. Och det gör man inte så ofta, så det är lite intressant och nyttigt.
Ja, och jag hade också samma uppgift hade jag. Och det var ju, jag är ju ganska van sådär, för jag har ju jag har ju folk runt omkring mig hemma där som är intresserade av sånt här. Man har ju blivit liksom, man har ju lärt sig det där ganska bra, men det blir ju mer, allting sånt här ställs ju på sin spets när folk blir trötta och det är mörkt ute och sådär, både navigering och annat, och framförallt humöret sjunker ganska fort när man inte riktigt ser vart man går eller och sådär.
Men hur var det, fick ni äta obegränsat när ni ville och sådär i alla fall, eller?
Alltså det var ju sagt innan då att vi kunde ju få ha snacks eller liknande med oss i ryggsäcken, och sen hade de ju ett lag som hade hand om mat under det här dygnet. Mm. Så de flyttade ju den här trossen, eller vad man ska kalla det, flyttade ju de flera gånger under natten här dit, och så var det ju planerat att vi skulle komma dit, och då var ju maten klar då.
Alltså huvudmålen fick vi liksom ordnade, sen var det ju mycket extra intag liksom, i alla fall för min del, under vandrandet.
Ja. Ja, det är faktiskt lite lustigt det där, för jag är ute och går så där. Jag känner mig liksom aldrig hungrig på det sättet. Faktiskt. Men det är ju såklart, jag åt ju såklart när det bjöds på mat, men jag käkar nästan ingenting liksom mellan de här organiserade måltiderna. Gjorde jag inte.
Jag vet inte vad det är. Det måste ju vara någonting biologiskt programmerat i oss. För att det vittnar ju många om i min bransch, i hantverksyrkena. Sådär att så länge man håller igång och har en uppgift och sådär, då är det ju så att man känner ju ingen hunger. Man behöver inte ha hunger. Eller någon föda i sig liksom.
Nej.
Och det upplever jag själv också, för jag har ju hållit på att experimentera väldigt mycket med fasta och sånt där, att kroppen klarar ju otroligt mycket utan att få i sig liksom energi.
Ja. Jo, så är det ju. Men får se, vi börjar ju 8 på lördag morgon där. Vi var ju där då, så började jag sova i tältet mellan fredag och lördag, men vi var ju där, började klockan 8 på lördag morgon. Så det var ju egentligen, alltså det var inga problem överhuvudtaget för mig fram till 10-11, tror jag klockan var på kvällen, när vi någonting sånt, när vi började, fick den näst sista måltiden. Då började jag känna av ena knä lite grann. Gjorde jag. Och det är väl helt enkelt för att man inte är van att gå så där mycket under så kort tid. Såklart är det ju. Tankarna börjar ju spela en liksom så här, men det är lika bra att göra upp. Vad fan ska du ut i skogen och göra nu liksom? Du har ju ont i knä och tänk på backet där. Och Men då fick jag faktiskt låna ett sånt här, typ som ett stödskydd för knä som man drar på sig. Och då blev det ju bra. Eller bra blev det inte, men det blev mindre ont i alla fall.
Så det var nog en bra grej jag med, för när vi har varit uppe i Sarek och sånt där och vandrat efter flera dagar, då blir det ju så där, även om man liksom inte har skadats på något sätt, så har man ju ont i alla de här punkterna på kroppen, som typ axlar och sånt som ryggsäcken studsar på, och knän och sånt som tar alla smällar när man sätter ner fötterna i nedförsbackar och sånt.
Ja,
just. Så ja, då blir man ju mörk i slutet, då kan det vara bra att ha såna här grejer.
Ja, det var ju faktiskt just i nedförsbackar som jag fick mest ont.
Mm.
Uppför gick det bra liksom, men
ja, nej, jag fick ju också ont i knät när vi var ute i mörkret, tror jag, stuka till det någonting, och sen var det liksom att när man lyfte upp då i vissa vinklar så här ilade det, och sen när man satt ner och det small lite så där, så gjorde det jävligt ont till och från, så Jag fick ju bryta liksom några timmar i förväg på morgonen där.
Ja,
för vi skulle ju vara ute i skogen och irra runt utan ljus ett tag till. Så jag tänkte att det är onödigt att riskera att man halkar på någon sten och liksom får det värre. För det är svårt att veta lite hur det är så här dagen efter. Typ. För jag så här, när jag körde kampsport så fick jag ett härlås en gång. Och så här, typ samma dag så kunde jag gå hem på foten, men så här dagen efter var foten helt så här förstörd och gick inte att stödja på alls. Så man vet inte riktigt det med så här vrister, knän och sånt, liksom hur de mår sen när man har satt sig ner och saker kanske sväller upp eller man märker vad det är som är skadat och sådär.
Ja. Ja, jag känner igen det där. Jag tror också, som i mitt fall där, att mina kängor är lite hårda. Så jag har varit väldigt öm med fötterna, även fast jag kör ju alltid med dubbla strumpor och sådär.
Det gjorde jag också. Sen hade jag gått i mina kängor inför det här också, liksom värmt upp. Och första vändan som jag gick, då hade jag bara ett lager strumpor och sådär. Det blev ju som brännmärken till och med på strumporna på vissa punkter. Och så fick jag skavsår direkt, så då såg jag på de här ställena kommer ju skava oavsett vad, så jag sätter på plåster där i förväg liksom, så skyddar det, och det höll ju rätt så bra.
Ja, jag fick inga skavsår överhuvudtaget, utan det var att man var öm i.
Men jag fick typ som så här blåser under till och sen lite lätt liksom på hälar och sånt, men inte så att det hindrade liksom vandringen.
Nej. Nej, och mellan näst sista och sista måltiden så fick vi en utmaning eller uppdrag då, som vi skulle, och klarade vi den då skulle vi få en positiv överraskning, och skulle vi misslyckas då skulle vi få en bestraffning. Och då var ju här, jag ska ta ett exempel här, hur jag började tänka så här, hur man hamnar i en väldigt negativ loop liksom i huvudet. Jag försökte bryta det där, men det gick inget vidare. Men då hade det gått bra för ganska många, och vi hade gjort bra ifrån oss, tyckte jag och många fler med mig då, liksom under dagen och kvällen och natten där. Så när vi kom fram till sista anhalten där, då var det ju så att vi klarade ju det där som vi skulle göra då. Och då skulle vi få en positiv överraskning. Då började ju mina tankar gå så, men nu har det ju gått så bra så nu bryter väl för dagen liksom. Och klockan var väl 4.
Det var en jäkligt orealistisk förhoppning.
Ja, jag vet. Men det är ju det som är så lustigt med hur hjärnan kan börja så här. För jag började tänka lite grann så här, men hur skulle jag ha gjort? Man vill ju belöna folk när de har gjort bra grejer.
Jo, men så snäll är ju inte arrangörerna. Det är mer som, att man kanske får munkar igen som vi fick tidigare.
Jo, precis. Men det är just ett exempel på hur hjärnan kan börja spela en spratt så här. Och sen fick vi en belöning. Och då var det ju en mobiltelefon med musik på och en högtalare.
Och då blev du jätteglad.
Vad fan ska vi ha den där för, tänkte jag.
Vilket hån.
Ja. Men i alla fall.
Men du gillar ju musik.
Ja, absolut. Det gör det. Men ställ det i relation till att.
Vad är nyttan i skogen?
Nej, men att vi skulle ha gjort, som jag tyckte då, att vi hade gjort så bra ifrån oss. Så att vi skulle avbryta i förtid. Så här. Och då blev det ju så att man gick där och tänkte så här. Och du vet, och då hamnar man ju i en negativ spiral. Gör man ju. Och så jag försökte ju bryta det där. Men liksom, man kom aldrig över det. Det var som en loop i huvudet så här. Alltså jag gick ju och gjorde ju det jag skulle och så där. Jo. Och sen började jag ju ännu mer rundare på slutet där. Gjorde det. Och då blir det ju, såna här grejer blir ju, då blir det ju mycket värre. Ja.
Jo, en sak man märkte där alldeles innan det där också, det var ju typ att folk började bli lite så här som zombies. Att de kan gå på och sätta ena foten framför den andra, men de kan inte tänka så mycket och de vill inte göra så mycket och inte liksom vara sociala och svara på
nej,
saker liksom,
nej,
utan
nej.
Bara så här följa efter gruppen och kämpa framåt, men inget mer komplext
liksom. Nej, men precis, och det är
energisparläge.
Ja, det är lite grann det jag vill komma fram till så här, att det är ju jävligt bra att det blir så där, för att du lär dig så mycket av situationen.
Jo, men det är en skön känsla också, och så är det liksom så här typ att man behöver inte tänka mot heller, man ska ju bara liksom vandra runt och fylla uppgifter och så.
Ja, problemet är ju att om det är så att nu ska ju inte alla vara ledare i ett sånt där gäng, utan men när det bara är massa följare som inte yttrar åsikten av varken höger eller vänster liksom, om vi ska göra saker eller om vi ska gå den vägen eller liknande, då kan ju det också bli påfrestande för gruppen, kan det ju. Ja, men vi hade ju 4 timmar kvar där typ efter att vi hade fått de där sista maten där. Och då skulle vi upp på ett berg, skulle vi. Och knäppa några bilder.
Ja, det var ju inte det första berget vi hade gjort upp.
Nej,
hur många
precis,
berg var det egentligen?
Ja, det var en tre, fyra stycken var. Och så var det utmaningar efter vägen, eller liksom uppdrag efter vägen. Ja, repellering bland annat då. Och därifrån var det ju också ganska häftig utsikt. Var det. Jävligt häftig utsikt faktiskt.
Jo.
Var det. Men i alla fall på slutet där så. Ja, det blev ju att. Och när folk blir så där zombiesaktig som du sa. Då blir de ju. De blir inte speciellt sociala. Så går man ju bara där och vill bara att allt ska vara klart. Men jag tror att, som i mitt fall där, att hade jag kommit ur den där loopen och kunnat hantera det på ett bättre sätt, även fast jag hade ont i knä ganska mycket på slutet när vi gick ner över på den grusvägen igen, så hade man kunnat hantera hela situationen bättre. Men det där är ju någonting som såklart man
jo,
tar
men,
med
men det är
sig
som
och,
ett mentalt,
lär sig till nästa
det, gång. Det är som ett mentalt gympass. Man tränar ju lite till failure, tills liksom viljan är nedtryckt på sin absolut lägsta nivå, så att man bara liksom kan lunka framåt men är helt slut liksom i övrigt i huvudet och
ja.
Så. Och det är ju liksom ett jobbigt tillstånd att vara i, men det är bra att vänja sig och liksom flytta sin gräns, för nästa gång orkar man ju lite mer och är lite mer bekant med det tillståndet och kanske kan ta sig ur det och sånt.
Ja. Jo, precis. Det gick till och med så långt så att jag funderar på att säga åt dem som arrangerar att jag aldrig mer skulle följa med på någon sån här grejer. Fast som tur är sa jag ju aldrig den. Men men det ser man ju liksom hur hjärnan kan spela en massa spratt liksom och sådär. Faktiskt. Men det är ju såklart att jag ska följa med på såna här grejer framöver. Det är ju egentligen jätteroligt.
Jo, men det är fysiskt jobbigt när man håller på mentalt. Sen är det ju jätteskönt när det är klart. Sen just när jag bröt, det var ju också lite så här intressant att kroppen fick ju typ så här chock direkt när den slutade så här röra sig. Så man började typ så här få lite frossa och skaka liksom. Och,
ja, jo men det blir väl så. När du rör dig hela tiden och du har ju hela tiden en hög kroppstemperatur eller vad man ska säga.
Ja.
Du är varm när du rör dig. Och sen när du... Jag började ju också frysa lite grann, för vi var ju...
Det var ju lite norrut i landet och höst.
Ja, precis.
Klimat så... började bli, men jag körde ju bara t-shirt och typ underställströja liksom större delen av dagen. För när man rör sig så där, då svettas man och är varm ändå liksom. Sen måste man ju kanske dra på när det blir kväll och jacka eller tjocktröja.
Ja, jag
och särskilt när man slutar röra sig så måste man ta på.
Ja, jag gick ju också ganska tunt klädd hela tiden, för det har man ju också lärt sig genom åren att man... kan i princip kan gå i t-shirt liksom utan att, ja. Men det är ju lärdom om att ta med sig efter det där, såklart är det ju.
Jag tyckte du sa någonting om steg där förut, Per, när vi pratade om det där. alldeles efter aktiviteten. Hade du någon steg räknare med det eller hade du uppskattat?
Alltså grejen var ju att jag hade ju en här klockan som jag köpte förut. Och sen märkte jag ju att det var stegräknare i det. Jag visste ju inte om det sen tidigare. Men ja, det blev ju strax över 70 000 steg där dygnet. Det blev det.
Ja, jag tror jag... det känns på.
Ja,
från... just här, när det är berg och sten och upp. För att...
ja, precis. Så... med min steglängd då så blev det ungefär, alltså det är grovt räknat då, men strax över 4 mil, 4,5 mil ungefär. Blev det.
Ja, jag har varit ute och promenerat lite nu på sistone och sådär och räknat lite steg och tagit tider och lite avstånd och sånt där. Och om man promenerar liksom på bra underlag och kör på så ungefär på en timme så går det ju 6000 steg. Då är det plant jämnt underlag om man går på hela tiden liksom. Men ja, 70 000 steg alltså, det, ja, då känns det efteråt.
Ja, men ja, precis, så, men det blir ju lite grann, vi gick ju mycket uppåt och mycket neråt och så, den är väl inte helt så är det med alla stegräknare egentligen, men den är väl inte helt 100% korrekt, men man får ju en fingervisning åt vilket håll det är i alla fall. Får man ju. Så är det, var väldigt långt var det. Men det man har lärt sig är ju helt enkelt att man får vara lite mer påpasslig när man får såna här, när hjärnan börjar snurra i fel riktning så att säga, och sen ska jag faktiskt köpa mig ut på nya kängor också som är bättre, som inte är lika hårda i sulan som när jag har, även fast jag har haft dem jättelänge så ja. Och sen är det ju lite grann en vanlig sak. Jag väger ju ganska mycket. Så det är väl klart att om inte man har gått mycket så får man ju ont i fötterna när man går. Nästan oavsett vad man har för skor. Eller känga det i alla fall.
Men du körde ingen så här, vad ska man säga, vandrande inför det här eller?
Nej, ingenting.
Okej. Okay. Därför... ja, jag visste ju om lite vad som var på gång och vissa andra vet jag förberedde sig, och även jag liksom gjorde ju några så här. Vi hade som, ja, man skulle göra x antal kortare vandringar i veckan och så där som upptrappning.
Ja, ja. Hur långt gick du då?
Nej, jag följde inte det strikt, men jag gjorde ju, vandrade mest i vanliga gympadojer och så där. Sen tog jag väl en tur i kängor och det var väl liksom längre promenader på först liksom runt en timme och sen några timmar liksom, några gånger. Ja. Så man hade lite steg i kroppen och så. Och vikt en gång kanske hade också ryggen med, tror jag.
Ja. Ja, det är ju faktiskt en ganska bra grej, men jag tog mig aldrig tid till. Gjorde jag inte.
Men du rör väl i jobbet och så där också, tror jag.
Ja, jo, sen ja, jag rör mig väl ganska mycket överlag. Liksom,
så jag springer och idrottar.
Ja.
Jag har ett mer stillasittande jobb, som inte jag så här aktivt promenerar och rör mig, så tappar man ju lite av den uthålligheten. Ja, liksom.
Ja, då blir det inte många steg om man sitter liksom stillasittande. Nej. Nej, det var länge sedan jag var med på något liknande. Vi har ju varit ute i skogen tidigare. Ja, jag och Niklas och...
ja, för riktigt länge sedan var ju du och jag på så här dygns... eller var det dygnsvandring? Ja, det var väl typ.
Ja, det var det.
Men mer fokus på att inte äta mat, typ.
Ja, precis. Och då gick vi ungefär lika långt som vi gjorde på det här då. Gjorde det.
Och det, ja. Sådana gjorde jag 2 gånger. Och den första gången var ju tortyr, så att man började äta snö och var helt förstörd i slutet. Andra gången så var det jätteenkelt och sen tyckte man att det var kul att se hur alla andra så här gnällde och ville ge upp hela tiden och hatade instruktören. Liksom.
Ja, vi fick ju inte dricka något vatten då heller, för han sa att vi fick dricka vatten.
Aha.
Ja, minns du inte det? Vi kom ju till någon bäck och då fick vi ta en kåsa med vatten var.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Och så sa han, det är inte bra att dricka för mycket vatten om man inte druckit vatten tidigare. Då hade ju gått jättelänge. Och så var det en som skulle navigera, jag vet inte om du minns det, men då vände han ju kartan upp och ner.
Ja.
Ja. Och så fick vi inte säga det, då skulle han ju komma på själv. Så han kunde navigera åt helt fel håll, så vi hamnade liksom flera mil åt fel håll, om det hade fortsatt gått.
Ja, navigation var ju också ett inslag den här gången. Och det var ju bra så här med gruppindelningen och att grupperna skulle så här samarbeta. Första övningen där, så här, hålla avstånd så att man inte ser varandra. Det är ju så här lite annorlunda.
Ja.
Och krävde lite kreativitet, särskilt när en av, eller vår grupps radio fick slut på batteri helt oväntat. Det trodde vi nästan var så här planerat för att testa liksom problemlösningsförmåga.
Ja.
Men det var ju tur, för vi hade ju anteckningsblock och kunde meddela dem bakom att vi inte hade radio, så att de fick bromsa lite.
Ja, nej men precis. Ja, nej, det var inte planerat. Var det inte, men...
Det är sånt som händer.
Ja, precis. Men jag har beställt nya batterier till dem där. Har jag gjort. Så. Nej, man, då lär man ju lösa problemet liksom när man ställs inför sin där grej.
Jo.
Jag tyckte det var en bra mix också på lagen, för som är vårat där, det var ju, ja, vissa var ju väldigt duktiga på kartläsning och sådär, och så får de andra ta rygg bara, och får man lära sig på vägen och så.
Mm. Jo, det var en bra mix av övningar och sådär också, sjukvårdsutbildning och sen så här fysiskt ansträngande saker som att förflytta folk på bår under kort tid på lång sträcka, eller en viss sträcka liksom. Så.
Ja.
Det var stressigt.
Ja. Nej, det var riktigt roligt. Jag ser fram emot nästa gång. Ja.
Mm. Repelleringen var ju rätt jäkla psykisk också.
Ja. Precis.
Man kände sig lite så här som att man riskerar sitt liv när instruktören så här bara, nu knöt jag den här knopen 3 gånger fel, men jag tror att det blev rätt nu på 4:e försöket.
Ja.
Det var lite så här, man får väl se om man ramlar 15 meter upp på sten.
Ja, det var ju också ganska stor variation på hur vana var folk med det där. För vissa hade ju inte gjort det alls, och vissa hade ju hållit på med det jättemycket.
Jag har gjort en gång innan, men då var det, jag tror det var något annat system på selarna och sådär. Och så var det ju lite mer rutinerad instruktör, tror jag.
Ja.
Och sen krånglade jag till det genom att vara vänsterhänt och ville hålla tvärtom.
Ja. Jo, men det är ju bra för dig, ja, så att det blir, så att du känner det, känns att det är rätt liksom.
Ja, och sen var man ju helt slut i så här händerna efter att ha så här bärt bår som var så här supergrova trästockar, eller onödigt grova sådana i alla fall.
Ja.
Så att de så här var jobbiga på greppet. Men jag trodde så här, för att annars när man så här gör saker som belastar greppet, så brukar det så här samma dag vara rätt så lugnt med greppstyrkan efteråt, men sen dagen efter får man träningsvärk och känner sig stel och svag typ i händerna. Men jag upptäckte det medan jag höll på att repellera, för jag känner att jag har ju typ ingen greppstyrka alls i fingrarna, och det känns inte helt bra.
Mm-hmm. Ja.
Men det gick ju bra ändå. Förutom att när jag kom ner till liksom markplan och det egentligen inte finns någon så här fallrisk, så är det istället svårt att få ner fötterna i marken. Så då pendlade jag ju liksom åt sidan och slog armbågen hårt i stenväggen istället. Men den höll ju. Men fick bara jävla ont.
Ja.
Man hade ju ryggsäck på sig också, så man var ju jävla obalans.
Ja, jo, precis. Ja. Nej, det var överlag ett roligt dygn bara. Var det faktiskt.
Jo, man känner att man lever efteråt.
Vad sa du?
Man känner att man lever efteråt.
Ja, och det var faktiskt ganska lugnt för min del. Sådär. Jag hade ju lite ont i fötterna dagen efter. Hade jag ju. Knä tog väl någon dag men, och sådär. Men som sagt, det var ju ingenting farligt sådär med knä. Men det var ju att man var ovan att gå liksom. Mm. Ja, och att vi gick med ryggsäck hela tiden. Så det blir ju lite extra vikt. Blir det.
Mm.
Nej, jag hoppas det blir fler sådana där. Det är väldigt, väldigt bra utmanande faktiskt. Jag har inte hört faktiskt om någon annan heller har liksom mycket positivt om det. Har det varit.
Det var lyckat.
Ja. Ja, sen har vi gjort fysiska tester också ganska nyligen. Och det har vi pratat om lite grann tidigare har vi. Och när jag gjorde testerna så hade vi en extremt penalistisk testledare. Han, jag tyckte att han var väldigt orättvis, men... Eller säger du, Niklas?
Ja, det vet jag inte om jag kan hålla med om. Väldigt rättvis.
Ja, jo. Ja, nej, jag skojar. Men för min del så gick det ganska bra. Jag gjorde ju bättre ifrån mig på flera olika grenar där. Gjorde jag. Bland annat, ja, det är ju... På testerna är det ju löpning, pull-ups, armhävningar, sit-ups, ryggresningar och längdhopp.
Ja, jämfotahopp.
Ja, precis. Jämfotahopp. Vara. Så...
Jo, vi hade väl inte de bästa förutsättningarna med väder och underlag och sånt där.
Nej, men, det var ju lite, banan var ju lite blöt så där. Vi fick ju ändra för att få upptaget på den banan vi brukar vara och springa, alltså en riktig löpbana. Men vi ändrade oss då, så vi åkte ner till ett annat ställe där det fanns en löpbana. Men den, ja, det är ju...
Det låter som att ni har förlorat en fotbollsmatch och ska så här, skylla på domaren och gräsmattan. Och...
Nej, jag klarade, eller liksom, jag gjorde ju testen och bra, så det är lugnt så. Men, ja...
Jo, samtliga deltagare som var med presterade bättre än tidigare. Liksom. Det syns att man har tagit sin träning på allvar.
Ja, precis. Jag ska... Löpningen sprang jag på 10-15 sekunder snabbare ungefär jämfört mot vad jag gjorde sist.
Jag tror du sa 11:47.
Vad sa du, Martin?
Jag trodde du sa 10 minuter 15 sekunder, det hade varit jävligt bra.
Nej. Ja, det. Jag sprang 2,6 km på 11:45 gjorde jag.
Inte illa det heller.
Nej. Det går nog kanske att pressa lite till om jag har någon som springer med mig så man får lite draghjälp.
Du var först av de som sprang.
Ja. Liksom,
ja.
Ja.
Ja. Jag tog också täten typ de första varven bara för att jag vet att det kommer vara tajt med marginal för mig, så jag kan inte så lata mig i början och sen springa in det på slutet, utan jag får springa upp lite marginal i början och sen bita ihop på slutet typ.
Ja.
Så jag tog täten, sen blev jag ifrånsprungen efter något varv av en lite lättare person och ja. Sen någon till på slutet. Och jag tog ju löpningen på 14:07, men det är ändå typ runt en minut bättre än vad jag har sprungit typ när jag så här tränat på sträckan typ.
Ja, det är bra.
Ja, det är inte bra, men det är liksom,
nej, det är en förbättring.
Godkänt och vad jag räknar med typ.
Ja.
Och man får ju ändå liksom säga typ att jag har inte tränat löpning förut, men jag har börjat nu och känner väl att jag vet ungefär hur jag ska lägga upp dem. Jag vill liksom fortsätta pressa ner tiden. Det jag gjorde inför testerna var väl liksom att köra ett tag så här varannan dag. Sen lite mot slutet med 2 dagar vila mellan springpassen för att återhämta lite mer. Och sen vila jag väl 3-4 dagar innan själva testerna typ för att återhämta mig. Och sen alternerade jag liksom mina pass mellan att springa typ 15-20 minuter långt, liksom 2-3 kilometer så att det blir likt testet. Och sen nästa pass körde jag mer över en timmes löpning liksom i jävligt långsamt tempo och ökade liksom tiden för pass från pass till pass så att jag sprang liksom en och en halv timme någon gång på slutet typ. Och sen ett pass intervall då man springer en minut allt man kan tills man inte kan mer och sen går en minut och sen springer och sådär bara så att man får alla olika former av löpning typ.
Ja.
För annars brukar jag mest springa samma tempo hela tiden jag tränar eller intervaller jag har kört ibland. Men jag tror just det att man ska lägga in att springa länge och långt eller så här, länge men inte intensivt för att få lite så här mängd i träning. Mm.
Ja, riktigt seriös upptrappning eller vad man ska säga.
Inför... Jo, man får ju göra om man inte liksom tränar löpning så mycket i grunden annars ja. Och ligger efter så får man ju anstränga sig för att det ska funka.
Ja.
Ja, jag skulle nog säga att ett bra mål är att ha att springa liksom en 5 kilometer i hållande liksom i samma tempo.
Mm.
Och sen försöka trappa upp det, gör det snabbare och snabbare för att då kommer det att ge hiskeliga resultat när du halverar sträckan sen. Så bara man klarar av att köra i hållande i en halv mil så mycket vunnet.
Jo, sen för mig alltså jag typ när det var en månad kvar till testen då gjorde jag typ eller då gjorde jag 2,6 kilometer på 15 minuter prick. Men det var ju första gången jag sprang den sträckan så fort på jäkligt länge och liksom jag hade typ träningsverk i benen typ en halv vecka efter det. Jäkligt intensivt värre än efter så här om man lyfter tungt knäböj på gymmet liksom.
Ja.
Så benen är inte van vid den belastningen eller var inte men nu har de ju vant sig lite.
Ja, men bra, bra att man förbättras. Det är det man är ute efter.
Det är det ju. Jo, och det är löpningen som är det svåra för mig. Allt annat är lite mer hanterbart.
Ja. Ja, jag gjorde ju 10 pull-ups, 45 armhävningar, 44 sit-ups, 62 ryggresningar och sen hoppar jag 2,18 och det är ju lite retande att man missar mig. Men jag har ju inte tränat där någonting heller så jag får ju skylla mig själv. Det är lite teknik i det också att man ska få med sig hopptekniken liksom.
Jo, det är teknik och vana att man hoppar ju typ aldrig till vardags. Men om man går på sådana här gym där det finns här lådor att hoppa på och sånt så kan man väl hålla på lite inför. Jag tänkte göra det men gjorde inte det. Sen har jag kört friidrott när jag var yngre så jag vet ju lite hur man hoppar. Och vi har gjort de här testerna förr och folk har nördat en massa kring teknik och jättemycket tips om hur man borde svinga med armar och sånt och hålla på. Så
ja.
Jag tror att tekniken är väl okej i grunden. Sen är det bra liksom att ha repeterat och övat in det lite mer. Men det funkade i alla fall. Jag tog ju 220 och så det funkar ju.
Jag tror...
Jo, du har ju i dig du Per. Det är liksom varannan gång så klarar du det, varannan gång så misslyckas det.
Ja,
så,
jo, precis.
Som Martin säger, lite teknikträning en vecka innan och bara få in svingen där så har du det.
Ja. Ja, och jag tror... Det längsta någon hoppas som har gjort de här testerna var 2,35 har jag för mig att höra. Det är ju ganska bra.
Det man får sikta på att slå då, helt enkelt.
Ja. Ja, där har ju du. Du borde väl hoppa något liknande du och...
Ja, det tror jag.
Ja.
Jo, jag vet inte. Det har man... för en av någon anledning. Jag vet inte var det kan sitta i, men
nej.
Knäckt koden.
Det var pull-ups.
Ja.
Ja, vi hade ju en som gjorde 20 pull-ups med oss när vi gjorde testerna. Och han hade väl säkert kunnat gjort några till dem.
Ja, hans rekord var väl
ja,
30 eller vad var det?
Ja, jag tror det är över 30, 32 eller 33 till och med kanske.
Ja, Eller kanske var Kins, vad heter det? Pull-ups känns det inte som att det finns någon hejd.
Nej. Nej, precis. Nej. Nej, så är det, var roligt att man förbättrar sig. Det kändes mycket, mycket lättare och det här testet man gjorde sist. Gjorde.
Jo, sen löpning och sådär, det är också lite mycket vikt. Jag gick ju ner typ från 107 till 104 kilo. Jag hade tänkt typ sikta på 103 eller något sånt, men landade på 104 så. Och det, några kilo hit och dit gör rätt stor skillnad där, tycker jag.
Det gör det. Det gör det. Lika i pull-ups också, tycker jag. Det är, blir ganska stor skillnad.
Mm.
Blir det.
Jo, och jag vägde typ ett tag förra året så vägde jag 10 kilo mindre än vad jag väger nu. Och då var det också så här mycket lättare att springa fort långa sträckor. Nu är det ju så att man måste typ så mentalt anstränga sig för att pressa upp tempot och sen orkar man det rätt länge, men sen börjar kroppen så successivt lata sig.
Ja. Eller att man får någon tanke om att man ska lossa och stuka foten så man slipper springa. Det har också hänt. Mm. Ja. Så får väl hoppas Niklas blir bra i knä så du kommer med också nästa gång. Det blir.
Ja, verkligen. Men det sitter i de här med knät. Jag vilade ju och jag tänkte väl att det liksom skulle dämpa sig och läka av sig själv. Men sen när jag provade här och springa för ett tag sedan, då kom det ju tillbaks. Så det är därför jag började rikta in mig på lite mer rehab, kan man väl säga. Så att det blir mjukt för knät. Försöka bygga upp lite styrka i det. För det känns så segt att behöva åka in och operera. Och rehab-tiden efter en knäoperation, efter vad man har sett fotbollskompisar och sånt när man var yngre, det, den är ju lång och tråkig.
Ja, det blir ju så. Det är ju axlar och sånt där är ju väldigt känsligt. Liksom.
Mm. Är det. Nej, för man blir väldigt taggad när man får höra. Det finns ju ett poängsystem i de här testerna. Och när man hör resultaten där så vet man ju att man ska ju liksom vara och fightas med att vara den som presterar bäst. Liksom.
Ja. Ja, det är bra. Det är en sporre. Är det.
Oh, ja.
Ja. Så det blir väl tester igen då i vår blir det. Då får, kan vi väl återkomma till det. Då kan vi. Kan vi göra.
Mm.
Sen har ju Martin lite nyheter ifrån Bellumbutiken också.
Ja, det rullar ju på och händer rätt mycket hela tiden där, får man väl säga. Vi fick ju kolla här när vi släppte och spelade in senaste avsnittet. Och det var ju i början av augusti. Och sedan dess har vi fått, eller börjat sälja stora gymväskor. För de som tycker att sådana här gympåsar är för barn och tjejer eller något. Så nu finns det ju riktiga rejäla, typ hockeytruck liknande väskor att köpa. Och vi hade även linnen en kort period där som man kunde förbeställa och sådär, men det var en tillfällig produkt och så det går inte att köpa dem längre. Däremot har vi lite enstaka exemplar kvar av den äldre modellen av Bellum t-shirt som vi säljer för 200 kronor styck inklusive frakt då. Och de kan man passa på att köpa. De har sålt jäkligt bra nu när vi har haft rea sista tiden. Och det är de som vi sålde typ innan vi lanserade butiken i år, så det är de vi har haft alla år innan och de har ju hållit jäkligt bra.
Ja, originalet.
Ja. Så det är väl det som har hänt produktmässigt. Och sen har vi väl, jag skrev lite om kampsport. Och sen Tim här skrev, delade med sig av ett träningsprogram som han hade skrivit åt en kompis tidigare år, tror jag. Det var ett så här bro split program lite hur han delar upp det. Och han är ju en duktig kroppsbyggare. Som ja, fokuserar lite mer på att bygga muskler just.
Ja, man ser ju på bilden här att han vet vad han pratar om.
Mm, han äter gröt till frukost.
Ja.
Med mycket ja, vitaminer.
Ja, jo, precis. Ja, det är minst lika viktigt med maten som med träningen och vilan.
Jo, nej, och han skrev ju lite hur han förespråkar också kring sin träningsfilosofi när han hjälper folk med träning och sådär. Han hade väl två punkter där, att man ska träna med god form och sådär, att bara för att man fuskar upp tunga vikter så liksom hjälper ju inte det muskeln att växa och sådär, utan att grunden är ju bra teknik och sådär, sen kan man ju använda fuskreps och sånt liksom för att pressa ur det allra sista och så, men de flesta repetitionerna ska ju vara liksom strikta och belasta den muskeln det är tänkt om man vill bygga den muskeln liksom. Att man ska träna kontrollerat och så. Det är även bra för skaderisk och allt sånt. Sen förespråkar jag också att man ska ha minst ett till två set där man kör till failure, så att man tar i ordentligt och inte liksom slutar innan det verkligen blir jobbigt. Och det är ju kanske extra lätt att uppnå det också när man kör lite så här mer byggaraktigt och med högre reps. För då har man ju liksom, ja, då kan man ju liksom trycka ut den till repetitioner, det börjar bli tungt ofta. Medan som man kör en, två, tre reps kanske det är liksom att man hade orkat en halv rep till men inte en hel typ.
Ja. Jo, nej, det upplever jag att det är svårare liksom.
Jo. Nej, schemamässigt så delade han ju upp det i ett pass för rygg, ett pass för bröst, axlar, ett pass för kondition och mage, ett pass för ben, ett pass armar och sen vila eller mage och kondition igen.
Ja. Så ja, fem pass i veckan typ.
Ja. Mm. Och så skriver man vilka övningar man kan välja mellan och köra och sen markerat ut vilket som är fokus där man liksom ska köra mest till failure och fokusera på att bli starkare och så. Sen har vi också infört att man kan donera om man vill se liksom mer artiklar på sidan och så, mer fokus på sånt, så kan man donera genom kortbetalningar löpande där via Donorbox.
Ja, nej, men det är bra, det händer lite grann. Och det är ju även det som har varit planen hela tiden, att det ska själva Bellum skulle vidareutvecklas.
Jo, det är mer grejer på gång. Vi kan väl avslöja att vi har schyssta gymkorts på gång nu.
Ja.
Vi hade faktiskt sådana när vi körde testerna här senast och tog lite bilder. Så en testomgång är tryckt och nu väntar vi bara på att själva huvudtrycket ska göras, så att vi ska få in dem till vårt lager, så ska vi lägga upp dem på sidan och börja sälja sen. Det blir väl förmodligen mot mitten eller slutet av månaden här.
Mm, vad bra. Ja, men det är bra. Det händer mycket. Så får väl folk gå in där och handla träningskläder. Så, men om inte ni har någonting ni vill tillägga då, så kan vi väl tacka för oss den här gången. Så hörs vi väl av framöver här igen.
Ja, det borde väl bli ett avsnitt i november eller senast i december i alla fall.
Så ja.
Någon gång inom årsskiftet.
Ja. Tack för idag.
Ha det bra.
Ha det.
All right.